lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Slå gärna upp din bibel och följ med.
Profeten Samuel, som är mycket framträdande i första Samuelsboken, försvinner nu ut ur bilden i tre kapitel. Tills vi i kapitel 7 möter Samuel som den som förkunnar omvändelse för Israel. Här i första Samuelsbokens fjärde kapitel ska vi läsa om hur Israel drar ut i strid mot filisterna utan att först fråga Herren till råds, vilket leder till nederlag. Men då hämtar Israel förbundsarken i den tron att den skulle ge dem seger och visar därmed hur påverkade de faktiskt är av vidskepelse och hednisk övertro. De trodde att ett föremål som de bar dit skulle ge dem fördel eller vara en merit för dem i striden. Och det här kapitlet tecknar verkligen en mörk bild som avslöjar Israels andliga situation vid denna tid. Första Samuelsbok, kapitel 4, verserna 1 till och med 3. Och Samuels ord kom till hela Israel, och Israel drog ut i strid mot filisterna och slog läger vid Eben Haeser, medan filisterna hade slagit läger vid Afek. Filisterna ställde då upp sig i slagordning mot Israel, och striden spred sig, och israeliterna blev slagna av filisterna. Dessa nedgjorde på slagfältet omkring 4000 man. När folket kom tillbaka till lägret sade det äldste i Israel: varför har Herren idag låtit oss bli slagna av filisterna? Låt oss hämta hit från Silo Herrens förbundsark, för att den må komma och vara bland oss och rädda oss från våra fienders hand. Här uppenbaras hur långt bort från Gud de verkligen var. Israels äldste undrar: varför har Herren låtit dem bli slagna? Profeten Jesaja säger i kapitel 59, de två första verserna: se, Herrens arm är inte för kort, så att han ej kan frälsa. Men era synder döljer hans ansikte för er, så att han inte hör er. Men Israels äldste visade ingen ånger. Man har blivit så påverkad av den hedniska omgivningen att man inte längre ser sin synd eller tar den allvarligt. Man bara undrar varför Gud lät Israel bli slagna. Men man söker inte Guds svar. Man svarar själv. Det är ju det lättaste, för då får man det svar man önskar. Varför är vi så kraftlösa? Varför blev vi slagna? Och så kommer de till den slutsatsen att de nog borde ha tagit Herrens ark med sig när de drog i strid. För de känner ju mycket väl historien om hur arken hade burits ut i Jordans vatten, och då hade vattnet stoppat så att Israels barn kunde gå över. Och så är det som om de inbillade sig att det var arken som hade gjort det. De är verkligen sakramentalister. Men styrkan låg inte i en låda. För man kan inte stoppa in Gud i en låda eller ett fack. Utan styrkan låg i Guds närvaro och Guds person. Än idag finns det många vidskepliga som är lika skrockfulla. Och deras uppjagade förväntan är ofta förklädd i andliga kläder. Och de tror väldigt på en viss metod eller idé. Om man bara gjorde så eller så, så skulle nog väckelsen komma. Eller med den eller den metoden ska man lösa problemen. Men det verkliga behovet, det är omvändelse till Gud. Den enda fördel eller merit som kan hjälpa är Jesus Kristus. Och verkets framgång beror av om vi är i honom eller inte. Det är det helt avgörande. Vi läser i Första Samuels bok kapitel 4, vers 4 och 5. Så sände då folket män till Silo, och de bar därifrån Herrens, Sebaots, förbundsark, hans som tronar på keruberna, och Elis båda söner Hofni och Pinehas följde med Guds förbundsark. Då nu Herrens förbundsark kom in i lägret höjde hela Israel ett stort jubelrop, så det dånade i marken. Man hämtar arken som bland annat innehöll lagens två tavlor med de tio bud. Det bud som man med sitt liv och sin vardag vänt ryggen. Men lika väl inbillar man sig att om man har arken så är Gud med. Hofni och Pinehas var ju lejda herdar. Så de gör ju det mesta av det folket önskar sig. Och därför blir de naturligt med. Där livet i Gud ebbar ut, blir det ofta stor tro på ritual, ceremonier och yttre prakt. Därför står glädjen högt i tak när arken anländer. Jublet bryter ut. Och genom arken tror de att de kan tilltvinga sig den hjälp som Gud hittills inte har gett dem. Nu ska Gud gå med dem, menar man. Men det är ju inte den helige Gud de tillber, utan de tillber en stor låda med två stentavlor. Låt oss vara försiktiga med ceremonier, processioner och ritual i våra kyrkor och församlingar, så att vi inte tillber en form eller en ceremoni, eller sätter vårt hopp till en metod eller en människa. Och låt oss rannsaka oss, så att inte vår iver och inspiration bara är suggestion, och bara en ark vi själva hämtat, utan att vara ledda av ordet och Guds helige ande. När arken ankommer till Israels läger, så uppnår man yttre sett den önskade verkningen. Nu blir de tända och ivriga och de ropar så högt att jorden skakar. Nu måste väl Gud vara med dem. Men det är viktigt att lägga märke till att den extraordinära åtgärden som Israel vidtagit inverkar också på fiendelägret. Verserna 6 till och med 11. När då filisterna hörde jubelropet sade de: vad betyder detta stora jubelrop i hebreernas läger? Och de fick veta att Herrens ark hade kommit in i lägret. Då blev filisterna förskräckta, ty de tänkte: Gud har kommit in i lägret. Och de sade: ve oss, något sådant har inte hänt förut. Ve oss. Vem kan rädda oss från denne väldige Guds hand? Det var denne Gud som slog egypterna med alla slags plågor i öknen. Men fattig fatta ändå mod och var män, ni filister, så att ni inte blir trälar under hebreerna, så som det varit trälar åt er. Ja, var män och kämpa. Så stred nu filisterna, och israeliterna blev slagna och flydde var och en till sin hydda, och nederlaget blev mycket stort. Av Israel föll 30 000 man av fotfolket. Dessutom blev Guds ark erövrad, och Elis båda söner, Hofni och Pinehas, blev dödade. Till att börja med så lät fienden sig skrämmas och bedras. Israel bedrog sig, för de trodde att bara man hade arken så hade man därmed också Gud och hans kraft. Filisterna bedrog sig, ty de tänkte Gud har kommit in i lägret. Därmed blir filisterna först rädda, för de var väl kända med vittnesbördet om vad som genom Guds hand drabbat farao och hela Egypten. Men rädslan vände när de nyktert tänkte efter och besinnade sig. Och så ljuder orden, var män och kämpa. Den gången Israel intog Jeriko var inte stridsropet suggestion och vidskeplig tro på en död ting. Och den fruktan som folket i Jeriko kände var inte heller något som gick över, för det var en fruktan från Gud som vilade över Jeriko. Men denna gång hade man gått i strid utan order från Gud. Ja, utan att ens rådfråga Gud. Och när man lidit ett nederlag så gjorde man inte bättring, bekände sina synder och omvände sig, utan med hjälp av det som i sig själv var en död ting, så suggererade man sig till den inbillningen att Gud var med. Och i den tron gick man frimodigt rakt in i katastrofen, rakt in i fiendens armar. Arken är i sig själv en död ting. Äran, starkheten och makten tillhör Gud. Även arken tillhörde Gud och skulle inte flyttas utan hans order. Hofni och Pinehas har länge jäckat Gud. Så länge att de kanske inte längre trodde att det var så allvarligt. Medveten synd bedövar samvetet och bedrar syndaren. Men om några ögonblick är det över. Hofni och Pinehas ska aldrig jäcka Gud i hans helgedom mer. För deras skördetid har kommit. För Gud själv säger att det är en människas sår, det ska hon också skörda. Nu har det ögonblicket kommit för Hofni och Pinehas. Guds ark som Israels folk trodde var lösningen, den blev tagen av filisterna. Och Elis båda söner, Hofni och Pinehas, blev dödade. Och för sent inser folket att Gud inte var med dem i denna strid. För man hade inte sökt Guds vilja, bara sökt hjälp till en strid som de själva bestämt sig för att strida. I Johannes 15, vers 5 säger Jesus, utan mig kan ni ingenting göra. Låt oss be om att vi aldrig blir upptagna med att göra ingenting. Striden är verkligen en underlig strid. Och det är bara en fråga som är viktig. Är jag i Kristus?
Och är det väl inte en underlig strid? Jag strider som kristen i stormarnas tid. Ofta så går det rätt underligt till. Ja, ofta det När känslorna har blivit svarta som natt, jag ser ingen utväg, blott känner mig matt. Det verkar som hoppet och tron tagit slut, och jag är så rädd att jag ej håller ut. När väckelsen stillnat och människorna går, och endast ett fåtal då trofasta står. När syskon kan somna och världen den led, hur kan jag då ensam stå vakande här? När Jesus ej döljer och bönen är stängd, lovsångens toner blir att vi väl
Fyra tusen av Israels män hade fallit i den första striden. Då suggererar man sig med hjälp av arken och drar på nytt ut i strid utan att fråga Herren. Och ytterligare 30 000 stupar av Israels folk. Dessutom tog filisterna Guds ark och Elis båda söner Hofni och Pinehas blev dödade. Och vi läser i första Samuels bok kapitel 4, verserna 12 och 13. Och en benjaminit sprang från slagfältet och kom till Silo samma dag med sönderrivna kläder och med jord på sitt huvud. Och när han kom dit satt Eli på sin stol vid sidan av vägen och såg utåt. Ty hans hjärta bävade av oro för Guds ark. Då nu mannen kom in i staden med budskapet, höjde hela staden upp klagorop. Trots alla sina brister har Eli så pass andlig förståelse att han förstår vilken fruktansvärd tragedi det är att arken nu är borta från Israels läger. Allt är förlorat. Elis hjärta bävade av oro för Herrens ark, som bland annat innehöll stentavlorna med Guds 10 bud. Hans omsorg var nog äkta, men han hade inte mod att förkunna och praktisera arkens innehåll. Han hade inte hindrat sina söner att göra tjänst i helgedomen, trots att de vanärade templet och offren genom sitt handlande. Därmed är Eli delaktig i skulden, och även han drabbas av syndens fruktansvärda konsekvens. Liksom syndens konsekvens till sist drabbar varje människa när ögonblicket kommer då hon måste skörda vad hon har sått. Endast Jesus kan frälsa människan från hennes synder. Vi läser verserna 14 till och med 18. Och när Eli hörde klagoropet sade han: vad betyder detta larm? Då skyndade mannen dit och berättade det för Eli. Men Eli var 98 år gammal och hans ögon var starrblinda, så att han inte kunde se. Och mannen sade till Eli: jag är den som har kommit från slagfältet. Jag har idag flytt från slagfältet. Då sade han: hur har det gått, min son? Budbäraren svarade och sade: Israel har flytt för filisterna. Mycket folk har också stupat. Dina båda söner, Hofni och Pinehas, är också döda. Och dessutom har Guds ark blivit erövrad. När han nämnde om Guds ark föll Eli baklänges av stolen vid sidan av porten och bröt nacken av sig och dog. Ty mannen var gammal och tung. Han hade då varit domare i Israel i 40 år. I stor spänning sitter Eli och väntar på nyheter från striden med filisterna. Elis oro visar att han har haft betänkligheter efter att arken togs från helgedomen. Och nu har också Eli kommit till det ögonblick då Guds dom drabbar honom. För den sanning han inte vågade se i ögonen under den tid han var överste präst kommer nu som en dolk i ryggen. Gud låter inte jäcka sig. Hofni är död, Pinehas är död och Eli faller av stolen och slutar sina dagar på ett mycket tragiskt sätt. Och vers 19 till och med 22. Och när hans sonhustru, Pinehas hustru, som var havande och nära att föda, fick höra ryktet om att Guds ark var erövrad och att hennes svärfader och hennes man var döda, sjönk hon ned och födde sitt barn, ty födslovärkarna kom över henne. Och när hon då höll på att dö, sade kvinnorna som stod omkring henne: frukta inte, du har fött en son. Men hon svarade ingenting och brydde sig inte om det. Och hon kallade gossen Ikabod och sade: härligheten är borta från Israel. Med det syftade hon på att Guds ark var erövrad, likaså på sin svärfader och sin man. Hon sade: härligheten är borta från Israel, eftersom Guds ark var erövrad. Denna korta berättelse gör klart för oss att så här långt nere har Israel inte varit sedan fångenskapet i Egypten. Domen har drabbat både överste prästen, hans söner och hela folket. De sökte sin räddning i arken istället för i Gud. Religion utan Guds fruktan leder alltid till katastrof. Gud är inte bunden till döda ting. Men när prästerna, likt Hofni och Pinehas, vanhelgar helgedomen och offerordningarna, då lärde folket sig därigenom att förakta Herrens offer, som det stod i kapitel 2, vers 17. Och när folket blivit förledda till att förakta helgedomen, så drabbar därmed domen också folket. Men när kapitel 4 avslutas med orden: härligheten är borta från Israel, eftersom Guds ark var erövrad, så betyder det inte att Gud har förkastat arken, som den plats där han uppenbarar sig i Gamla testamentet. Det är det viktigt för oss att komma ihåg. Även om dessa händelser tydligt visar att Gud aldrig gjort sig beroende av arken, så har han heller inte gjort sig färdig med arken, för det fick ju filisterna sannerligen erfara. Israel hade avfallit från sin Gud. Man var mera upptagen av arken, det vill säga av yttre ceremonier, än av att söka Guds vilja. Man gick sina egna vägar. Prästerna vanhelgade Herrens hus i Silo. Folket lärde sig att förakta Herrens offer, och man drog i strid mot filisterna utan att rådfråga Herren. Resultatet blev ett stort nederlag, där fienden tog ifrån dem arken, det vill säga de förlorade den yttre ram som deras religion nu vilade på. Och Guds namn blev vanärat bland hedningarna. Det är med sorg jag måste säga att också i vårt kära Sverige är det många som idag föraktar Kristi offer. I Hebreerbrevet 10, verserna 28 till och med 31 står det: den som överger Mose lag måste utan förskoning dö, om två eller tre vittnar mot honom. Hur mycket hårdare straff förtjänar då inte den som trampar Guds son under sina fötter, vanhelgar förbundsblodet, genom vilket han har blivit helgad, och kränker nådens ande. Vi känner honom som sagt: min är hämnden, jag skall utkräva den, och vidare: Herren ska döma sitt folk. Det är fruktansvärt att falla i den levande Gudens händer. Du kan gömma dig för Gud i hela ditt liv, men sedan då? Jag nämnde tidigare att Gud aldrig gjort sig beroende av arken, men han har heller inte gjort sig färdig med arken. Och det fick ju filisterna sannerligen erfara, som vi ska se när vi kommer till nästa kapitel. När filisterna hade tagit Guds ark, så förde de den till Asdod. Där förde de arken in i Dagons tempel och ställde den vid sidan av sin avgud Dagon. I kapitel 5 och 6 i Första Samuels bok så beskrivs erfarenheterna som filisterna gör efter att de tagit Herrens ark och placerat den i sitt avgudstempel. Varken judar eller hedningar kan ostraffat vanhelga Guds ark. Herrens hand vilade tung över dem, som vi ska se i nästa program. På återhörande om du vill. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.
Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman, som sänds av Transworld Radio. Programserien är producerad av Norea Radio Sverige. Om du önskar mer information om vårt radiomissionsarbete, så skriv till Norea Radio Sverige, box 3419 103 68 Stockholm. Adressen är alltså Norea Radio Sverige, box 3419, postnumret 10368, Stockholm.